I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A-kursen sponsras av Telia.
Telia är som många vet ett telekombolag som erbjuder abonnemang, bredband, IT-support med mera.
Och Telia är känt för att driva 5G-utvecklingen framåt i Sverige och för att ha landets bästa nät enligt den oberoende undersökningen Umlaut 2023.
Klara, vad är egentligen Telia i ditt liv?
Ja, men Telia är flow.
Mm.
Man har sin to-do-lista, man bara betar av grej efter grej efter grej. Allt går lätt och jobbet blir gjort liksom.
Det är inte så där att man blir ständigt avbruten av nätet som inte funkar som det ska, eller jobbiga människor som ringer, eller liksom att man inte kommer åt sin mailkorg.
Det är inte Telia.
Nej, visst.
För Telia hjälper ju oss företagare att göra vårt arbetsliv enklare. Eller mer Telia, som vi brukar säga.
Vilket också lämnar mer tid till själva kärnverksamheten.
För det är ju det man vill. Man vill ju bara jobba med det man brinner för. Inte hålla på med jox och admin. Det är kanske inte därför jag har blivit egen företagare i alla fall.
Nej, vi vill ju göra podd. Vi vill ju inte sitta och leta efter liksom, vilket moln har jag just den här filen i och så.
Nej, tack. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Tack Telia för att ni sponsrar A-kursen.
Det här är överkursen i nationalism. Det vill säga hela Emmas intervju med Nils Edling som är professor i historia vid Stockholms universitet. Nils berättar bland annat om varför röda stugor med vita knutar har blivit symbolen för Sverige. Om när nationalism blir främlingsfientlig och varför det inte var helt självklart att nationalismen skulle vara en högre ideologi.
Vad menas med nationalism?
Jag skulle säga att det är en väldigt bra fråga och med ett komplicerat svar. Men alltså, det menas ju en rad olika saker. Det är ju så att i ny forskning talar man i regel om detta i plural. Men om man går tillbaka så säger man ju att vad är det? En stark känsla för det egna folket och tro på det egna landets företräden. Det är den definitionen som finns i Svenska Akademins ordbok av nationalism. Och att den då riktar sig då att man har försvarat det egna landets intressen mot andra länder. Och så. Men jag tror att man ska tänka på att det är tre komponenter i nationalism. Det första är ett samhälle med, ska jag säga, alltså gemensam politisk styre, gemensam ekonomi i någon mening och så, och gränser. Det är det första, alltså en politisk gemenskap. Det andra är den kulturella gemenskapen, att man då har gemensam språk, gemensam historia, gemensamma myter. Och det tredje är att man kan se det hela som att det finns en etnicitet. Det vill säga att man också har ett gemensamt ursprung. Vi har en gemensam härstamning. Och de här tre, alltså föreställer om samhälle, den politiska gemenskapen, en kulturell gemenskap och en etnisk gemenskap, de korsas och blandas på olika sätt i nationalism. Men ska man försöka vinga in det som ideologi, så är nationalism någonting som, brukar man säga, har tre komponenter. Det första är ju föreställningen om nationen som en alldeles grundläggande gemenskap. Den är naturlig, nationen som kollektiv finns där. Och det gör att, eftersom den är ursprunglig och naturlig, så är kravet på lojalitet med nationen grundläggande. Nationen har företräde. Det andra är då att staten har sitt mandat ur nationen, att staten på något vis konstitueras utav nationen. Och det gör ju i sin tur att lojaliteten med staten, eftersom den då företräder nationen, överför den lojalitet man har med nationen, så man kan ha krav på att man ska ha lojalitet med staten också utav samma slag. Och det tredje är då att de här ska hänga ihop, det vill säga att varje nation ska ha en egen stat, det vill säga att världen ska bestå av nationalstater. Men sen om man ser hur det ser ut så är det ju oerhört mycket mer komplicerat och språket förvirrar. Vi säger till exempel Förenta nationerna om det som egentligen är Förenta staterna, alltså en FN som en organisation av stater kallar vi för Förenta nationerna. Det är väl för att namnet var upptaget och FN bildades då. Vi talar om bruttonationalprodukt och det handlar om stater och sådana saker. Så det här är förvirrande. Vi blandar gärna ihop nation och stat. Så det är krångligt.
Men vad är egentligen skillnaden mellan nationer och stater?
Ja, om man tänker sig en stat. En stat brukar man säga är en organisation som behärskar ett visst territorium. Den klassiska definitionen då att den har monopol på våld inom sitt område, då, alltså inom sitt territorium, alltså det är en stat. Och att den då har en struktur med förvaltning och vad det kan vara, som allt som krävs för detta för att ha kontroll över ett territorium. En nation är ju betydligt svårare att säga vad det är för någonting. Är det då baserat på en vi-känsla? Vi som har ett gemensamt språk, vi som har en gemensam historia, vi som har ett gemensamt ursprung och så vidare. Är det det som definierar nation? Det brukar man ju säga då. Så att, och sen kommer det då in, men hur är det då? Har vi ett gemensamt ursprung också rent? Alltså är det, härstammar vi från samma folkgrupp eller sådant? Eller är det då bara att vi bor här och delar det här? Och då blir det mer komplicerat. Men man brukar ofta ringa in nation med det här, just att det är språk, kultur och historia. Inte minst historia, det här med minnen och myter. Och att det här, allt man har glömt bort och ändrat om för att få det att passa med den historia som är den som, liksom, är den som gäller. Det skulle jag säga är den vanliga definitionen på nation. Va? Men det är som sagt inte alldeles enkelt, just därför att de blandas ihop. Va? Man talar om nationalstater, och om vi säger nation då vi menar stat. Vi har som sagt Förenta nationerna. Och förut talar man ju ofta om minoriteter. Nu talar man ju ofta om nationen, den samiska nationen till exempel. Va? Ett typexempel då, som jag har, det är ju egentligen de senaste, ja, när kom den samiska flaggan och sådant, allt detta som hör till en nation. Man har en flagga, man har en sång, man har en nationaldag, allt sådant. Det är ju moderna fenomen. Ja. Vilket ju inte betyder att det skulle ha saknats en samisk identitet tidigare, men det här att den har skapats som en nation är, eller olika samiska identiteter för den delen, för det är inte givet att alla har samma. Men detta är ju på något vis sånt här som historiker älskar att studera. När kom de? När spreds de? Hur gick det till? Och sådant. Ja. Talas om uppfunna traditioner. Många saker som vi tänker oss som urgamla är inte urgamla, utan de är framvuxna och producerat, skapade mycket medvetet i modern tid då.
När började människor i Sverige se sig som ett enat folk, och var det något särskilt som utlöste
ett
det här?
Ett enat folk? Mm. Alltså, man brukar ju säga det att identiteter handlar om avgränsning, det vill säga den egna identiteten är att de andra är annorlunda. Det är mötet med andra som det egna blir tydligt. Och för den svenska eliten, alltså de som försöker styra riket, sitter i rådet och sånt under 1400-talet, så är det där, alltså 1400-talets andra hälft, i konfrontation med danskar. Alltså kampen om makten över Sverige med danska inflytande. Men när vanligt folk börjar betrakta sig som svenska, det är en betydligt svårare fråga. Det finns ju sådana studier, och de handlar gärna om, i Sverige då, om gränser. Det gäller generellt om man ska studera det här, hur vanligt folk såg på det hela, så är det ju att det handlar om gränsområden. Och för svensk del är det ju då de delar som ju har varit danska och sedan blir svenska. Och där finns det ju studier som visar att vanligt folk på 1600-talet har en väldigt tydlig uppfattning att de är danskar, och det var en dansk man och det var en svensk kvinna och så. Och den identiteten, säger de då, är knuten till riket. Alltså till kungamakten. Jag är trogen den svenske kungen, inte den danske kungen eller så. Och det är alltså någon slags svensk identitet, men det är inte nationalism i modern mening.
Men bygger den på något sätt på att det har funnits konflikter mellan liksom kungar eller olika folk?
Alltså, den bygger ju på en avgränsning. Det gör ju alla identiteter. De är klädda på ett annat sätt och talar på ett annat sätt och andra seder och så. Vi gör så här på vår ställe. Det är ju det mötet med andra som den här egna identiteten blir tydlig. Sedan är det ju så att under tidig modern tid, alltså 15, 16, 1700-tal, framförallt 15, 1600-tal kanske man kan säga det, så är det ju från furstarnas sida, från kungarnas sida, en väldigt tydlig strävan att förstärka den här identiteten från försten neråt via predikstolar och så. Alltså att lägga ut budskapet om trohet till kungen och trohet till den egna religionen. Det är ju självklart, alltså identiteter är väldigt tydligt religiösa i tidig modern tid, alltså före franska revolutionen. Så den anknytningen finns. Och det är helt klart att man gör det i olika länder. Vi i Sverige, vi tror den svenske kungen, inte den danske kungen, eller ännu värre, inte papisterna, alltså inte katolikerna och sånt, utan vi har vår egen kung och vår egen tro. Och så. Men den är tydligt knuten till kungen.
När uppstod då nationalismen som en politisk ideologi?
Efter franska revolutionen, under 1800-talet kan man säga. För franska revolutionen, det är två processer här. Det ena är ju franska revolutionen och den förändring som kommer med det, som ju inte bara har med franska revolutionen att göra, utan som är mycket större, som gör att man, ska säga, själva grundvalen för makt i samhällen förändras. Då kungamakten åberopar att den är utav Guds nåde, så åberopar modern kungamakt att den är för folket. Och det är det, alltså att makten utgår från folket. Och i franska revolutionen, den mobilisering av folket som sker. Den franska riksdagen som ju då sammanträder 1789, det är ju nationalförsamlingen, alltså en förening av medborgare, myndiga medborgare, det vill säga män då, med en viss inkomst och så, som samlas för att avgöra nationens angelägenheter. Alltså den här mobiliseringen av folket och nationen i franska revolutionen, det är den ena tanken. Den andra tanken är den som finns hos vissa upplysningstänkare, även om de kanske själva i efterhand inte skulle se sig som sådana, det är ju det här att det finns en rad olika folk. Johann Gottfried Herder, en tysk upplysningsfilosof och historiker och språkforskare så från 1700-talets andra hälft, talar ju om detta, att man kan se de olika folken som blommor. Det är ju bara skapelsens trädgård så mycket vackrare med alla dessa olika folk som har sina egna språk, sina egna seder, sin egen kultur, och det har de haft länge. Så folken har en historia. Och den här tanken, det ena då med medborgarna, alltså med mobilisering av medborgare och folket i nationens namn, och den andra tanken om att det finns folk som gamla kulturer, de här två är ju nationalismens grundelement under 1800-talet. De växer ihop och vävs samman och förändras på olika sätt. Men där har du det. Och sedan i förutsättningen under 1800-talet handlar ju om att det är masspolitik man talar. Alltså det är organiseringen av folket, av stora partier. Det är industrialiseringen med den oerhörda samhällsomvandlingen. Och du har framväxten av tidningar på det egna språket som läses på olika sätt, och inte minst du har massutbildningen, du har skolväsendet som växer fram, som ju lär ut det egna landets historia, det egna landets geografi och det egna språket och så. Där har man, kan vi säga, hur nationalismen sprids och förstärks och blir, ska vi säga, en ideologi att räkna med.
Så det här sprids då från Frankrike till resten av världen?
Ja, idén om medborgarnationalismen, vad man ska kalla det för, alltså att mobilisera folket, det kommer ju i franska revolutionen. Men tanken om att det finns folk som, alltså att varje folk har en egen kultur och en egen historia och ett eget språk och det kommer snarast ur den tyska upplysningen, går över den tyska romantiken, och en stark tanke i romantiken är att man ska upptäcka folket. Bröna Grimm, samla in folksagor.
Är det en sorts nationalromantik?
Ja, det kommer ju senare, men det är, det är samma tanke det här, att man ska hitta gamla fornminnen. Det har man gjort tidigare. Jag menar, svenska stormakten under 1600-talet är oerhört intresserad av allt som kan visa att det Sverige är gammalt. Att Sverige är gammalt och har en stolt historia, och att vi på något vis har allt det här som man kan hitta i, runt Medelhavet då, utav sådana saker. Men det kommer ju ännu mer kring sekelskiftet 1800 med romantiken, att man ska hitta det ursprungliga. Och folket då, gärna då bönderna då, för det är ju det som är folket. Allmogen har ju då de här bevarade ursprungliga sederna. Där finns de att studera.
Vilka skulle du säga är de viktigaste liksom undergrupperna av nationalism?
Det ena är ju då det här som utgår från att folk har en kärna. Det kallas ofta för etik. etnier i litteraturen då, man ska läsa att en etnie är då en kulturellt fast beståndsdel som finns hos folk utav språk, historia, sedvänjor, allt sådant. Och den är föränderlig över tid, men den lika fullt har den en kärna. Och det där finns ju det som kallas för etnonationalism, att det finns, kan man säga, bestämda sådana.
Kan det vara att man till exempel pratar om den svenska folksjälen?
Någonting sådant. Mm. Och att det finns en, som de sa förr i tiden, svenska folkets väsens kärna och sådana där saker. Att det finns någonting nationalkaraktär som är historiskt oförändlig i sina grunddrag. Samtidigt som den givetvis förändrar i många saker, så är det ändå, finns det en svensk kärna då i det hela till exempel. Det brukar man säga som etnonationalism. Och sen har du den här, kan man säga, som är mer knuten till staten då, alltså slags statsnationalism, där det handlar om en nationalstat med territorium. Det är det som är utgångspunkterna. Att varje nation ska ha en egen stat. Och sen finns det ju då något, kan jag säga, som vänder på det här och betonar, eller förändrar det här och betonar det folkliga deltagandet mer då, med det här med, kan jag säga, det kommer underifrån, med mobilisering av folk, av någon slags medborgarnationalism. Och sen har vi ju det som diskuteras en del idag, eftersom nationalismen ju de senaste 30-40 år eller något sådant, jag har gjort en sån enorm comeback och blivit, kan jag säga, världens dominerande ideologi. Så har man ju diskuterat om någon slags liberal nationalism också då, som ju då ska bygga på individuella rättigheter, allt det som finns i liberalismen då, men samtidigt bejaka en sund patriotism eller något sådant, att försöka bejaka de nationella värdena och så. Och en del säger ju att nationalismen är inte en ideologi. Därför ideologi består ju av någon slags kombination av sådana saker om vad är statens roll, människans friheter och rättigheter, vad har vi för mål då, jämlikhet och rättvisa och allt sådant, fördelningsfrågor och allt sådant, det är ideologi. Men nationalismen är så vag. Då är det mycket lättare att tala om liberal nationalism och konservativ nationalism och så. För då får man in det här. För då är det ju liksom, kan jag säga, förledet. Det liberala som ideologin, och nationalismen är då bara den här tanken om att det egna är viktigt då. Så att det handlar om den egna staten, den egna kulturen. Men återigen, alltså om man tänker sig att en nation är då någon slags kulturgrupp med en gemensam språk, gemensam historia, gemensamma myter och sådant, och som påpekas redan sent 1800-tal. I det här ligger också att man har en gemensam glömska, det vill säga man har valt bort goda bitar av sin historia för att det ska passa in och så. Om man tänker sig så är det ju, det finns någonstans kring 200 stater i världen, något sådant. Men vad är det? 3-4 tusen språk. Så alltså, om man tänker sig att varje språk är en nation, så är det ju inte så att varje nation är en stat. Och sådant. Alltså, det där, det visar återigen på komplexiteten i det hela, att det inte är så enkelt. Sådär.
Det här begreppet nationalism, det väcker ju ganska starka känslor och kanske också är ett begrepp som har varit ganska tabubelagt i Sverige. Men har det alltid varit så, eller hur har liksom synen på nationalism förändrats över tid?
Alltså om man tar själva ordet, så ismer är ju en produkt utav franska revolutionen, de kommer ju därefter, eller utav den moderna politiken som har sitt genombrott med upplysning och franska revolutionen och amerikanska självständighetsförklaring och allt detta. Det kommer ju ismerna för och emot på olika sätt och industrialisering och allt sådant. Och nationalism är ju då som ism, själva ordet är ju tidigt 1800-talet och sådant. Man talar inte så mycket om nationalism. Man talar om sund kärlek till fosterlandet, sund fosterlandskänsla och sådana där saker, sunda nationella värderingar och sådant. Det är ganska få som entydigt i svensk politik har beskrivit sig som nationalister. Men lika fullt är det ju så att väldigt många fler har varit präglade av tanken om principen om att svenska intressen har en överhöghet. Lojalitet med fosterlandet är en grundläggande princip som har företräde framför allting annat. Men de skulle säga att nej, men det här är bara en sund fosterlandskänsla. Vi är inte nationalister, det är de andra. Vi är patrioter.
Ja, för patriotism är ju mer positivt laddat. Hur skulle du säga att det begreppet skiljer sig från?
Det är ju äldre, kan man säga. Det är ett äldre ord. Och man talar gärna om det då för att beskriva det som var före nationalismen då, som politisk ideologi under 1800-talet. Att patriotism är då, kan man säga, kärlek till det egna landet. Kärlek till därför man kommer, till hembygden kan det vara. För jag menar, det här finns hos Cicero till exempel för 2000 år sedan. Han delar upp det då i att å ena sidan har man kärleken till hembygden. Det är det primära, den finns där. Men man också i nästa led, och det är givet att man för hembygden, för försvaret av det närmaste, det ska man vara beredd att offra allt och sådant. Men man har också i utsträckt mening lojaliteten med den politiska gemenskapen, med nationen i någon slags större mening och sådant. Så det är två delar här. Alla säger inte så. En del menar ju att, alltså det här är omdiskuterat bland de här filosofer och ska säga lärda under tiden modern, hur man ska se på det hela. En del förnekar och andra menar att det inte är så. Men under 1700-talet kan man säga att patriotism är ju det här att engagera sig för det allmänna bästa, för fäderneslandets bästa, och göra en insats för det allmänna och sånt. Att vara en god patriot och sånt. Det finns ju där väldigt starkt. Och det finns ju kvar, kan man säga. En del använder ju det för att göra en åtskillnad mellan patriotism, som då är den här högst normala, väldigt ursprungliga kärleken då till det sammanhang man kommer ur och sådant, och nationalismen, som är det här att man gör den till en politisk princip och hävdar den på andras bekostnad eller något sådant.
Det här begreppet chauvinism då? Det är väl också någon sorts patriotism?
Ja, som jag har lärt mig det hela i varje fall, så ska detta komma ur en uppfunnen fransk soldat under tidigt 1800-tal, som ska ha haft de här extrema överhettade kärleken till Frankrike då, och att därmed blir det, han, liksom, det blir för mycket av det hela. Det är chauvinismen då, liksom, att det går överstyr och man hävdar de egna intressena till varje pris och varje sammanhang och så.
Ja, det är nästan som en sensmoralisk berättelse.
Ja, jag tror att man använde och drev med det hela, ja, som okay. Jag har förstått det. Men det här är ingenting jag har studerat och har någon närmare kunskap om, men så har jag förstått det. Och chauvinism är väl alldeles oerhört negativt laddat. Nationalism är väl idag uppenbart att det för väldigt många har väldigt starka positiva konnotationer. Även om man kanske inte kanske beskriver det som att man är nationalist, så är det ju ändå så att man Make America Great Again, eller de här under Brexit, UKIP, där väl IET står för Independence, United Kingdom Independence Party och sånt, att det är det egna, den egna självstyret, den egna möjligheterna att inte låta sig påverkas och styras av omvärlden, i brittiska fallet uppenbarligen EU då och så.
Hur ser kopplingen ut då mellan naturromantiken och nationalismen?
Ja, naturromantik. I Norge är väl fjäll och fjordar det mest norska som finns, och det vackraste och det mest typiska. Det där är ju en märklig process, hur landskap, ska jag säga, besjälas. Och det är väl då utav människor som kommer utifrån. Ofta är det väl, då det gäller naturromantiken, är det ju stadsbor eller intellektuella som är ute i naturen och ser hur vackert det är och idealiserar den och ser böndernas liv och så, att det här, och titta på detta, röda stugor och vetefälten här. Detta är det svenska, det böljande landskapet, eller detta skogslandskap eller så, att det är det svenska. Och det där, det är ju en idealisering, och samtidigt så låser man ju landskapet. Alltså det är vissa egenskaper i landskapet som ju lyfts fram som väldigt typiska, och de på något vis blir konstruerade som någonting fast. Jag menar, tänk på en svensk björkskog eller något sådant, en försommar, en målning från sekelskiftet och sådant. Det är ju sådana här besjälat nationellt landskap eller något sådant. Så det här, vissa drag konstrueras som typiskt svenska. Det är bara vissa landskap som uppenbarligen får den här karaktären. I Sverige blir det ju Dalarna som blir det mest typiskt svenska, och det är ju inte givet att det ska vara så, men så blir det ju, och det är ju ett arbete där många är aktiva då, hembygdsförfattare och konstnärer och diktare och så, på olika sätt, att man omtalar detta som det mest svenska som finns.
Så det är ingenting som nödvändigtvis liksom uppstår rent dynamiskt, utan det finns liksom historiska, vad ska man säga, nästan liksom PR-agenter som lanserar Dalarna eller liksom de här.
Så långt skulle inte jag dra. Nej, det. Okay. Det går ju inte över en natt, det är ju en lång process. Som alla historiska processer är den lång och motsägelsefull och så. Men vid sekelskiftet 1900, då ska vi säga, då det här pågår som starkast. Alltså ska jag säga, det som har kallats för nationaliseringen av Sverige. Då finns det ju alldeles tydligt hembygdsförfattare. Karl-Erik Forslund i Dalarna skriver många böcker om den här oerhörda kärleken till naturen och landskapet, och då förstås som ställs i kontrast till de mörka, otäcka, otrivsamma, opersonliga städerna. Stadsmiljön är någonting annat, men på landet finns det ursprungligen ursprungliga livet då. Och i Dalarna är det ännu mer ursprungligt och svenskt då i någon mening. Ja. Och det finns ju andra som är samma sätt. Karlfeldt är ju lite senare någonting ditåt. Ja. Kanske inte med samma övertoner i alla lägen då. Men det där pågår ju. Samtidigt har du ju då vid sekelskiftet Svenska turistföreningen. Alltså att det här upptäcka Sverige, se det fantastiska fosterlandet vi har. Ja. Du har skolundervisningen med Nils Holgersson och så alltså, som ju skriven som en geografilärobok för folkskolan. Selma Lagerlöf skrev ju nu på uppdrag ju, den här med gåsen som flyger över det fantastiska landet och med olika berättelser från olika delar. Det är ju för att lära barn Sveriges geografi och liknande böcker då. Alltså där. Carl Larsson kan ju komma in här också. Man kan slänga in många fler. Men det här pågår ju för fullt vid sekelskiftet. Då är ju svenskheten som mest omhuldad och hyllad och sånt. Och det har väl också att göra med samhällsomvandlingar. Sverige är på väg att industrialiseras. Det gamla bondesverige förändras. Jordbruket är fortfarande en dominerande näring, men det är kanske inte det som är framtiden. Det pågår en inflyttning till städerna och också, väldigt viktigt i sammanhanget, det pågår en stor utvandring. Sverige har ju 5 miljoner invånare år 1900, ungefär 5 miljoner, och 1 miljon svenskfödda som bor utomlands. Och med att människor utvandras får man ju den relationen, det finns svenskar i andra länder som har en relation till någonting de kallar hemlandet. Sverige är hemlandet, och vid sekelskiftet fullständigt exploderade i talet om Sverige som hemland. Och där är emigrationen en viktig faktor i det då, för det, men det, många andra talar om Sverige som hemland, och så kommer det ju främmande, eller det som då de maktägande uppfattar som främmande rörelser, som socialdemokratin då, som ju har internationalism men som en grundläggande del i sin ideologi då, som på något vis hotar det här då. Så då kan man ju alltid tala om svenska värden och fosterlandet och hemlandet för att dämpa, tämja, inhägna, begränsa politiska hotet och olika slag. Alltså den här nationalismen är som starkast decennierna runt 1900 skulle jag säga. Det har aldrig talats och skrivits så mycket och så högtidligt om Sverige som det gör då.
Var det också en sorts strategi för att också få människor att stanna kvar i Sverige?
Nej, kanske inte att stanna kvar, men däremot är det alldeles tydligt en strategi för att få människor att uppskatta och älska sitt fosterland. Det är det. Du har i folkskolans läsebok väldigt tydliga sedelärande berättelser där sensmoralen ju är förstås att du förstår detta. Detta är ditt land. Allt det här du har runt det är ditt älskade fosterland. Och barnet lär sig älska fosterlandet. Och du har uttryckligen i folkskolans läsebok dikter ut det här slaget som barnens bön för fosterlandet och sådana där som finns där. Och de ska ju läsas och barnen lära sig och förstå innehållet i. Så det där finns väldigt starkt, och det är ju tydligt en strategi. En del säger ju att de som utvandrar brister i fosterlandskärlek, men det är ganska få som gör det. De flesta säger att de som utvandrar gör det för att Sverige inte kan erbjuda det som utvandrarna vill ha. Så det betyder att man behöver förändra Sverige, göra Sverige bättre, så ska jag säga. Så utvandringen är ett tecken på att någonting inte är som det ska vara i det svenska samhället. Så blir det i varje fall efter ett tag. Utvandringen pågår ju några decennier innan det kommer den här kraftfulla reaktionen mot den. Först ser den ju snarare som någonting naturgivet. Ja, människor rör på sig, så detta pågår och så. Sedan är ju en del reagerar från början och säger att det här är allvarligt och vi måste se till så att vi skapar framtidsmöjligheter i vårt land. Men det är först egentligen början på 1900-talet, alltså efter flera decennier av utvandring, som det kommer den här kraftfulla reaktionen som präglar hela det politiska fältet. Svensk politik genomsyras av kamp mot utvandringen då. Det är då den här emigrationsutredningen tillsätts och man har nationalföreningen mot emigrationen grundas, och man tänker sig att genom att bereda människor möjlighet att skaffa sig småbruk i Sverige, alltså skaffa sig egna hem och sådant, ska de bli bofasta och inte utvandra. Och den, alltså egna hemspolitiken som växer fram då, som ju handlar om småbruk på landsbygden, hämtar sin näring i det här att utvandring är det stora hotet då.
Så man försöker på olika sätt göra liksom Sverige mer attraktivt, ja, då för människor. Men den här bilden av Sverige i Carl Larssons tavlor och det känns ju som den fortfarande romantiseras väldigt mycket av nationalister.
Ja, den är uppenbarligen livskraftig, det är den ju.
Vad tror du det beror på?
Ja, det finns väl i nationalism gärna ett nostalgiskt drag. Att man längtar tillbaka till någonting annat som var mer svenskt än det som är idag. Det är ju väldigt tydligt om någon som säger det, att det är ett Sverige innan det kommer stor invandring till Sverige helt enkelt. Mm. Det är väl det handlar om. Mm. Och det är ett Sverige som var lugnare och trevligare och tryggare och mer gemenskap och sådant. En samhörighet som var väldigt tydlig då, som har brutit sönder under de senaste, vad är det, halva seklet eller något sådant. Någonting sådant. Så det finns ju då ett nostalgiskt ideal i det där. Sen är det väl så att människor tycker väl att Carl Larssons idyller är vackra, tror jag. Det väl, bidrar väl till dem, att det finns någon slags småhusideal i det hela, någon slags, och familjeliv och sådant som är på ett fint sätt och så.
Mm. Men jag menar, det var ju samtidigt en tid i Sverige där väldigt många hade det väldigt svårt.
Ja, men då kan ju just därför kan ju idealet bli en dröm och liksom bara någonting och, som man kan sälja affischer utav och sådant, eller tryck då som kan spridas och så, att man kan ha föreställning om att det här är någonting eftersträvansvärt. Ja.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hur påverkade då nazismen och andra världskriget synen på nationalism?
Nationalismen blir väl närmast bankrutt i och med andra världskriget. Det är ju väldigt svårt att hävda att nationalismen är någonting positivt och att vi ska hävda våra intressen i konkurrens med andra länder och så, efter andra världskriget. Det är väldigt svårt att vara konservativ nationalist och lyfta fram vårt eget folks storhet och sådant. För de här idéerna är ju på något vis passé eller något ditåt. Alltså, efterkrigstiden är ju väldigt tydligt präglad av att man inte talar om sådana saker. Det finns ju kanske där, alltså, det gör det ju på olika sätt. Det beror återigen på vad man menar med nationalism. Vi nämnde inte det under nationalism, det finns ju en tanke här. Det finns ju två, tycker jag, om man ska gå tillbaka till lite mer teoretiskt, finns det ju två tankar som är intressanta. Och den ena är ju den som brukar dyka upp regelbundet då, om att man tänker sig nationalism som en föreställd gemenskap. Och det betyder att nationalism kanske inte är en ideologi i den här politiska meningen, utan nationalism påminner mer om något quasi-religiöst. Alltså det är åt det hållet då. Och en del säger ju då att det är väldigt tydligt att nationalismen kom under 1800-1900-talet samtidigt som religiösa identiteter avtar i betydelse i världen då. Generellt sett, det är ju förstås en grov generalisering eftersom det bör ses som i världen, så att det inte är så överallt. Då. Men att nationalismen på något vis ersätter religion, i varje fall kan man tala om det i Europa då. Men föreställer gemenskap är ju tanken då att man har en samhörighet som är högst påtaglig, reell. Föreställd betyder inte att den är overklig, utan föreställd betyder att man har den med människor som man aldrig kommer att träffa. Det vill säga att man känner en samhörighet med dem och dem som bor långt norrut i Sverige, just i kraft utav att man delar språk, kultur, har gått i skolan, samma sak, alltså det här. Att man har den här gemensamma med sig då och ser nationen som en föreställd gemenskap. Och då beskriver man den gärna då med familj- och släktskapets språk. Fosterland eller Vaterland på tyska då, eller svenskarna som moder Sveas barn och sådant. Det låter ju lite högtidligt, men det här, att använda de här orden för det hela, alltså familjeorden, naturaliserar nationen. Det gör den ju till en ursprunglig gemenskap på samma sätt som ens hudfärg och så, som man inte väljer allt det här. Man väljer inte sina föräldrar, man väljer inte var man föds, man väljer inte sitt kön. På samma sätt väljer man inte sin nation, utan man föds in i den här gemenskapen då, som reproduceras genom medier, genom skolundervisning och så vidare, genom museer och genom allt detta som upprätthåller en nation i den meningen. Den här tanken om föreställd gemenskap förknippas ju väldigt mycket med en antropolog snedstreck statsvetare som heter Benedict Anderson, som skrev den här boken om föreställda gemenskapen på 1980-talet. Den kom 1983 och då kom det flera böcker om nationalism. Man brukar säga att 1983 är året då det händer någonting i nationalistforskningen, för då kommer liksom en ny start med flera böcker som vänder på det hela. Och det här är en av den. Det här är den mest citerade boken då, är det nationalism, utgiven på svenska. Det finns väl ett par utgåvor av den, tror jag. Men Imagine Communities av Benedict Anderson. Den andra tanken är en brittisk socialpsykolog som intervjuade människor om synen på monarkin, på brittiska kungahuset. Varför människor kände en sån personlig relation och sån närhet till något som är så långt borta som det brittiska kungahuset. Men det gjorde de då. Och då lanserade han, som jag tycker ett väldigt dåligt begrepp, han kallar för banal nationalism. Han skiljer då het nationalism i det här då man kräver frihet åt vår region. Vi ska bli självständiga, vi ska bli en egen statsbildning. Banal nationalism är den här vardagliga nationalismen som pågår. Vi hejar automatiskt på det egna landet och idrottstävling, eller för att ta nu det som pågår under våren här, Eurovision Song Contest. Det är, hur ska det gå för Sverige i den här tävlingen? Och så här, va? Detta självklart att vi flaggar och talar om vårt eget land på något vis. Det här pågår hela tiden. Va? Detta är den vardagliga, banala nationalismen. Det konkreta bekräftandet av nationen som pågår precis hela tiden. Och han menar ju då att det här är en förutsättning för den andra sortens nationalism. Då, att den tar sig uttryck i att vi är hotade, vi ska invadera ett annat land för de är ett hot mot oss och sådant. Den där delen. Han heter Michael Billig, den här brittiske socialpsykologen. Och Billigs bok är väl en av också, det är väl den tredje mest citerade boken i nationalismforskning och sådant.
Men kan man säga att nazismen liksom dödade nationalism som en politisk ideologi, men att den här liksom tron på gemenskapen, att den har fortsatt att finnas kvar?
Ja, det är väl en väldigt bra formulering, så tror jag att det är. Det är helt klart att det finns, ska vi säga, en självklar nationell identitet, och fan ut av Sverige, en självklar nationell identitet som man då ser som oproblematisk och given, men man skulle ju aldrig få för sig att kalla det för nationalism. Vi är inte nationalister. Nationalister är ju de här som har befrielserörelser och sådant, för om man nu ska ta hur man ser på det på svensk 1950-tal, att vi ser vårt eget land som lite bättre, för vi har det ju så väldigt bra här, och att andra länder tycker att vi har det så väldigt bra. Att andra ser på oss som ett ideal eller en gyllene medelväg mellan väst och öst och mellan, alltså under kalla kriget och mellan USA-blocket och kommunistblocket, och att vi har ett sånt välstånd här. Det är ett sånt välmående land. Så beskriver man ju Sverige under 50-talet. Sverige är en idyll, det är samförstånd och det är välstånd. Vi har det så väldigt bra. Många länder beskriver sig själva under 50-talet som präglade av samförstånd. Samförstånd finns ju en nyare studie av västeuropeisk politik under den perioden från 1945 till 60-talet. Och samförstånd är väldigt karaktäristiskt. Och i det fallet har det ju att göra med vad man har varit igenom. Jag menar, 30-talets diktatur, då är det Tyskland, 30-talets diktatur och så andra världskriget. Så ur det kommer ju behovet utav att bygga upp landet, som ju kräver mobilisering och samarbete och sådant. Och detta att man inte kan ha det, man kan inte ha den sortens konfrontationer. Så att samförstånd präglar Västeuropa under den här tiden. Men svenska betraktas nog som lite mer samförståndsmässiga, eller vad ska jag säga, med starkare samförstånd än andra länder. Så helt klart, det finns ju en stolthet här, den är påtaglig, men ingen skulle ju kalla det för nationalism, utan det är bara en sund, det är liksom sund svenskhet, att så är det ju.
Men skulle man egentligen kunna se folkhemspolitiken som något typ av nationalistiskt projekt?
Ja, så här. Alla välfärdsstater gick med att det handlar om den egna befolkningen. Det handlar ju om trygghet i ett land, trygghet för vår befolkning, så har de ju sådana drag. Ja. De danska socialdemokraterna under 30-talet talar om Danmark för folket. möta. Och det finns ju liknande fraser i andra länder. Det vill säga att integration, socialpolitiska reformer som sprider trygghet och välfärd till befolkningen. Den sortens politik, det är helt klart att den har, i och med att det handlar om din egna nationen, så har den ju nationella övertoner i någon mening. Va? Men om man ska beskriva dem som nationalistiska projekt, det tror jag inte. Det har jag svårt att se. Men däremot så är det givet att den nationella ramen finns ju där. Det är ju självklart. Ja.
För ibland så pratar man ju också om att nationalismen har varit mer tabubelagd i Sverige än i andra länder. Man jämför liksom med Norge och 17 maj där man viftar med norska flaggor och klär sig i nationaldräkt. Tycker du att den bilden stämmer?
Ja, delvis. Det har väl att göra med det här med varför tar det så lång tid innan Sverige får nationaldag och sådana saker. Och då man ser på dem, alla länder har väl inte nationaldag. Jag tror faktiskt inte att Storbritannien har nationaldag, för de har ju tre olika, fast det kanske inte är nationaldagar då, men de här för England, Skottland och Wales. Danmark har väl inte heller nationaldag, tror jag. Jag tror man firar sin grundlovsdag, och det är väl det närmaste man har nationaldag, alltså 5 juni. Men då är det ju konstitutionen från 1849 det handlar om.
Så det är mer liksom Norge som är en outlier?
Nej, jag tror att Norge har ju det, att Norge är ju som självständig statsbildning, är ju en ganska ung självständig statsbildning, och det tror jag har att göra med det. Länder som har väldigt tydliga självständighetsdagar, i Norges fall är det ju om grundlagen från 1814 som man firar från 17 maj då. Men USA med sin 4 juli Independence Day, va? Och många länder, jag menar, det går ju efter amerikanska självständighetsförklaringen och franska revolutionen, speciellt i Latinamerika frigörs ju en mängd länder från Portugal och Spanien då. Och de har ju då sina dagarna, då, det är ju självständighetsdagarna som är nationaldagar. När Portugal lämnar Brasilien den dagen, där var det nu 1822, där är det så självständighetsdagen. Och för Sverige som är en väldigt gammal statsbildning så har ju inte det där funnits på samma sätt. Då. Så kan det nog vara. Men varför det tog så lång tid med en svensk nationaldag, det kanske inte fanns ett behov. Jag vet inte. Vid sekelskiftet 1900 så vet jag att svenska intellektuella jämför med Norge och säger att Norge, det är en så ungdomligt land. Med avundsjuka då ser man på att det är så friskt och den norska liberalismen är mycket starkare än den svenska. Men Sverige är gammalt och tyngt utav sin historia och sitt arv och sådant. Så det här att det inte finns den här nya, starka folkliga engagemanget i det egna landet. Och det skulle ha att göra med ländernas olika historia, säger man då.
Men tror du också att vi kanske har underskattat hur pass nationalistiska vi är i Sverige?
Utan tvekan. Jag höll på att säga, det är bara att lyssna på sportkommentatorer på tv då det är landskamp, då de jublar och så här och ropar engelska ordet yes, då Sverige gör mål utan någon anledning. Men det är ju väldigt tydligt att det finns det här, skulle jag säga, under ytan. Och då är frågan om det är bara heja på Sverige, om det är bara liksom en sund, liksom, det är ingen fara med det och sådant. Eller om det är någonting mer. Den här behovet av gemenskap verkar ju vara väldigt starkt. I nationalistforskning finns det ju, alltså då man har bråkat om det här och diskuterat det sedan 80-talet då, så har det egentligen funnits två, om man förenklar, två skolbildningar. De ena som ju då säger, som Benedict Anderson och många till då, att nationalismen är en modernt fenomen. Det kommer efter franska revolutionen med industrialisering, med massmedier, med massutbildning, med skolväsen och sådana. Så då kommer nationalismen det här. Och de andra säger, ja, nationalismen som en ism och sådär, ja, det kan ju vara så att den kommer som massrörelse under 1800-talet, men hela innehållet finns mycket tidigare. De kallas ibland för primordialister, alltså för de primordiala som något med ursprung, att det finns någonting, att det är ursprungligt. Och det går så långt då som att säga att det är någonting som finns i människans psyke, i uppsättningen, hur vi fungerar mentalt, det här med grupptillhörighet och sådant, och att vi närmast är medfött, att vi har det här i oss då. Så den här, att tänka i gruppidentitet är så centralt för oss att det finns redan från början, och då går att hitta det hur långt bak som helst. Och så hittar man exempel i Bibeln på liksom de olika brutala krig mellan stammar och sådant. Man slår ihjäl varandra med energi då och så. Och visar på det, här har vi det här liksom på det sättet då. Och då säger modernisterna, ja, det finns ju där. Helt klart att det finns drag av nationell identitet, vad man ska kalla och sådant. Men nationalismen är modern.
Vad tror du?
Jag tror att den är modern, men jag är ju alldeles givet att nationella stereotyper, nationella sådär idéer om att vi svenskar är på ett visst sätt och att det finns en svensk nation och sådana där saker. Sådana föreställningar har funnits tidigare, men att det sprids som en ideologi i samhället är ju alldeles givet att skulle jag säga att det är ett 1800-talsfenomen. Men det är helt klart att svenska monarker, Gustav Adolf, många till under 1500-, 1600-talet, ju pläderar väldigt mycket för en lojalitet med kungamakt och med Sverige och med den protestantiska religionen som präglar vårt land och sådant. Det här, så det är klart att det finns sådant, att någon slags integrering ovanifrån då, att man ska tala om detta. Så, lojalitet med Sverige och sluta upp bakom Sverige, gå i krig för Sverige och sådant. Det är helt klart, det finns det ju. Men nationalismen som fenomen är ett 1800-talsfenomen skulle jag säga.
Varför ogillar du uttrycket banal nationalism?
Därför att det låter så reducerande. Jag tycker det är mycket bättre att säga vardagsnationalism, för det förklarar mycket bättre vad det är. Banal. Ja, det är möjligt att banal, på engelska, att jag inte kan engelska tillbaka så att det blir att jag missförstår det. Men jag tycker banal nationalism låter
lite nedlåtande.
Det är lite förklenande på något sätt. Och Billings hela poäng är ju att detta är jätteviktigt, därför det är den vardagliga reproduktionen utav det nationella och det pågår hela tiden. Och det finns väldigt roliga studier i den andan efter honom då, som har visat det här och det pågår då med sådana saker som hur man uppfattar idrottstävlingar och kungajubileer och allt sånt där som pågår kontinuerligt och sådana där saker och hur detta bekräftas i vardagen och finns och hur man flaggar och ser på det hela och vad man betraktar som typiskt, det här i fallet då, vad man betraktar som typisk brittisk mat och vad som inte är då, hur detta förändras och sådant och sådana saker, vad som är, vad man ska göra och sådant på olika sammanhang som anses typiskt och otypiskt och så. Och det där, det, hela det här, att talet om detta är allt för viktigt för att kallas för banal nationalism. Även om det då är det som är det vedertagna uttrycket. I den engelska litteraturen är det bara det man talar om då. Jag skriver om det här i ett kapitel, lite grann om det här i kapitel i en kommande bok, och då tycker jag att det är bättre att kalla det för vardagsnationalism just av den anledningen.
Det är lätt att förstå vad det handlar om,
ja,
också.
Att det är det vardagliga flaggviftandet, eller man ska säga. Man går på Skansen och tittar på det svenska, eller man träffas och dricker svensk flaggpunsch eller något sådant, om man nu tillhör den delen av samhället som gör det och sådant. Eller man går på hembygdsföreningens möten och är med och bildar en hembygdsförening och träffas och har föreläsningar om hembygdens historia och sådana där saker. Och det finns ju några sådana klassiska formuleringar i det här sammanhanget. Det finns ju en sån där, och den brukar dyka upp så jag måste få säga den också. Det kommer från Italien då, och det ska vara en italiensk politiker som heter Tapparelli eller något sånt som har sagt det. Han var en politiker i Norditalien, i Piemonte, och det är ju därifrån, det är från Norditalien som Italien enas. Och det tar ju ganska lång tid, det tar några decennier, men det är klart 1870 då, och då har han precis avlidit tror jag, men i sina memoarer säger han något sådant att vi har skapat Italien. Nu måste vi skapa italienare. Och det där återkommer så ofta så ingen vet egentligen om han har sagt det, för det har reproducerats så många gånger, men det brukar hänföras till honom då. Och det här är ju så typiskt för det sättet att se på nationalismen som någonting modernt. Det vill säga man har en statsbildning, nu måste vi skapa den nationalkänsla som hör till denna statsbildning då. Och det finns liknande studier utav Frankrike att man förvandlar bönder till fransmän. Som under 1800-talets sista decennier, då pågår det här då med skola, med tidningar, med allt detta, liksom att det nationella. Och Frankrike då med många olika språk och många regioner och sådant ska samlas då. Så just det där italienska citatet dyker upp överallt.
Vad skulle du säga är de främsta problemen som kan uppstå när nationalismen präglar samhället väldigt starkt?
Ja, så det finns ju nationalism, kanske inte naturnödvändigt, men det finns ju ett avgränsande moment, det är ju vi här. Det är givet att det är så, för det är ju vårt land och sådant det handlar om, vi som bor här, våra rättigheter. Och det finns lätt i det att det blir ett bo av fiendebilder, det är andra som hotar oss, att det blir något aggressivt i detta, det här måste vi bekämpa och sådant, och det kan leda till olika saker. Man kan se exempel runt om i världen som man inte behöver nämna som är väldigt påtagliga, ju där man ser att uppdrivna fiendebilder leder till att man går i krig, helt klart. Så det finns ju där. Det är ju inte givet. Och det brukar ju komma, det är det givet att nationalism och rasism hänger ihop så här. Alltså att främlingsfientlighet om man nu säger att det är samma sak som rasism, men om det hänger ihop med nationalism, och det ska jag säga, det är ju inte nödvändigt så. Därför att nationalismens tanke är ju någon slags, är ju någon mening så här att det finns en historisk bestämning. Vi har haft vår gemensamma kultur här i århundraden, vårt språk och vår historia, vi är ett folk så här. Vi ska ha en egen stat. Och sådant att historien går mot det. Vi ska förverkliga detta, vår egen statsbildning och så. Vi ska bli självständiga. Det är nationalismens, ska vi säga, historiska tanke då, att det ska finnas någon slags överensstämmelse mellan nation och staten. Att det sedan inte gör det, utan det finns många fler språk och kulturer och sådant än det finns stater i en annan sak. Men det är liksom i tanken här i nationalism och sådant. Att nationalstater ska vara den dominerande statsformen. Men rasismen är ju någonting annat. Rasism bygger ju på att det finns en rangordning. Alltså att de andra är hotfulla i kraft av vilka de är. Om man går tillbaka till de här som på sent 1700-tal tänkte att det finns många olika folk. Här är det sig ju uttryckligen, och det är det som är så fantastiskt. Det är ju skapelsens rikedom att det finns alla dessa folk som blommor, olika blommor i olika färger, och alla är lika värdefulla. Alla är lika värdefulla, för det är ju, jag menar, Gud har skapat och så vidare. Alltså, alla är lika nära Gud i den meningen. Så det finns ingen rangordning, utan den kommer ju under 1800-talets andra hälft med rastänkande och sådant. Att andra människor i kraft av sina egenskaper är sämre och så. Och det här är ju en tanke som inte är givet att den är kopplad till nationalism. Utan en del säger att det snarast påminner om att det är någon slags klasstänkande. De är sämre i kraft av någonting, ja. Utav sina egenskaper. Så. Men nationalismen tenderar ju att vara avgränsande, och i en värld som är präglad av väldigt mycket kontakt och rörelse mellan länder, förbindelser av olika slag, så kan ju en kraftfull nationalism, om den tar sig uttryck att man ska skydda egna marknader och sådana saker, göra att världshandel och allt sådant får problem av sådana saker. Alltså, då tänker jag mig att de som har företräde, säger att de är nationalister, säger då att ja, men det är inte den osunda, farliga delarna vi företräder, utan vi företräder ju snarast att det ska vara en sund gemenskap, och i fallet Sverige då att det ska vara svenska värden och svensk kultur och svenska språket och sådant där, som ska prägla landet och så. Och det är inte samma sak som att vi är mot andra nationer.
Hur skulle du säga att migration och globalisering har påverkat nationalistiska strömningar i Sverige och i andra delar av världen?
Väldigt mycket, tror jag. Om man ser på den presidentvalkampanj som ju har dragit igång i USA nu, där verkar ju migrationen från Mellanamerika och Latinamerika vara den stora frågan. Ja. Att skydda USA mot illegal invandring. Ja. Det verkar ju vara en väldigt, väldigt viktig fråga. Och för EU att hantera migration in i EU verkar ju också vara en viktig fråga. Men EU då är ju då inte en nation, utan en sammanslutning av stater. Men det är ju samma tanke här, att den stör på något vis. I svensk sammanhang skulle jag säga att det är väldigt tydligt. Och det gäller många länder, skulle jag säga att de här partierna som ju, vad heter den, Alternativ för Deutschland och... Vad heter han, Wilders parti? Det vet jag faktiskt inte, i Nederländerna. Det är ju anti-migration och anti-EU-partier då och så. Och där är det ju då det egna som sätts i relation till främmande och till någon slags överstatlighet som sägs hota den egna självständigheten. Så det är helt klart att det har stor betydelse.
Idag brottas vi ju med problem som man behöver lösa globalt, som till exempel flyktingkriser och klimatkrisen. Kan nationalismen utgöra ett hinder för internationella samarbeten kring sådana här frågor?
Det tror jag att den har. Det här är ju mer att jag spekulerar. Jag är ju då historiker, så jag vill ju gärna se hur det var förr, mer än framtid och så. Men om jag skulle... Ja, skulle jag säga. Det är ju utan tvekan så att om man tänker att nationella intressen, sådant, det kanske inte är samma sak som nationalism, men de hänger ju ihop på något sätt. Om de styr allt man gör i internationella samarbeten, då blir internationella samarbeten väldigt svåra. För de handlar ju ofta om kompromisser och komma överens och så. Så det tror jag helt klart vara så att det kan ställa till det rejält. Och det är återigen, det verkar som att det finns sådana exempel då, men vad som sägs på andra sidan Atlanten i pågående valrörelse då från Donald Trump då till exempel, vad han ska göra och vad som kan ske om han blir president och sådant, med internationella samarbeten och sådana saker. Och det är väl tydligt att det då är den nationella intressen. Han skulle kanske inte definiera sig själv som att han är nationalist, utan han är bara så att han är America first och sådant. Att det är det gäller. Det är något annat än att vara nationalist, utan det är väl bara sund amerikansk patriotism då, tänker jag, och sådant.
Här i Sverige så tycker jag att man pratar väldigt mycket efter till exempel flyktingvågen 2015 om invandringens kostnader och att det riskerar också att få liksom det svenska systemet att kollapsa. Jag lärde mig nyligen det här begreppet liksom välfärdschauvinism, där man har en sorts populistisk strömning som menar att ja, vi ska ha liksom en stor offentlig sektor, vi ska ha en god välfärd, men att man då trycker väldigt mycket på att det ska bara komma medborgarna till godo. Mm.
Jo, men så kan man ju se. För i välfärdssystem kan man ju tänka sig att det är olika principer. Man kan ju tänka sig att det är bara de som betalar. Ja, men svenska arbetslöshetsförsäkring är ju så att bara de som har gått in i en A-kassa har en arbetslöshetsförsäkring. Så där har man valt det hela. Det är ju det första att det är frivilligt. Det andra är ju att man kan välja att säga att alla i vissa yrken, alla i en viss ålder eller sånt inkluderas automatiskt eller vad det nu kan vara för någonting. Sen kan man ju tänka sig att det är alla svenska medborgare eller alla som bor i landet. Och då kommer ju de här frågorna, ska alla som bor i landet, oavsett om de betalar skatt eller inte, och sådana frågor. Så det är helt klart att det finns de kopplingarna mellan migration och välfärd och sådant. Och inte minst som det är i våra tider nu, där neddragningar, kostnadsökningar, besparingar är stående inslag. Och just också detta då om att systemen utnyttjas på olika sätt. Och så. Alltså det är helt klart att den kopplingarna finns där. Va? Det, om folkens politik, jag vet inte vad folkens politik riktigt, det är inte ett ord som jag använder. Men om man ser hur svensk socialpolitik växer fram, så är ju den, om man tar från 30-talet, så handlar det ju väldigt mycket om att det är alla svenskar står ju först. Och sen ändras den ju, utvidgas till att det är alla som betalar skatt egentligen, då det gäller många reformer och sånt. Men generellt sett är den ju riktad till alla som bor i landet. Ja.
Varför har nationalismen sett som en högerideologi? Är det givet?
Nej, det är absolut inte givet. Traditionellt har man gjort den här indelningen att nationalismen under 1800-talet har en första del då, vars slut är Italiens och Tysklands enande, alltså 1870-1871, då, där det handlar just om självständighet och enande, alltså den som kallas då för liberal nationalism. Alla de latinamerikanska ländernas frigörelse från Spanien och Portugal, eller speciellt från Spanien då, är ju typ exempel på det. Greklands frihetskrig mot Turkiet och sådant, som ju engagerar intellektuella och sådant. Polens försök till frihetskrig mot Ryssland och sådant. Det vill säga att vi undertryckta ska bli självständiga. Det är den, kan jag säga, den liberala fasen i nationalismen. Det handlar då om att vi ska bli självständiga och sådant. Och sen under 1800-talets andra hälft med, och det är inte Tysklands fel, även om Tyskland brukar pekas ut av lättförklarliga skäl i 1900-tals historia som skurken i sammanhanget, med det här med en ökad konkurrens på världsmarknaden. Det är en tävlan mellan Europas stormakter om kolonier och kolonialt inflytande. Det är också lite sämre tider då med det här som gör att man skyddar den egna ekonomin. Den frihandel som har varit under några decennier, det gäller inte alla, men det gäller så där generellt, försvinner sent 1870-tal och sedan kommer tullar och sådant under 1880-talet med. I Sverige är det så. Sverige har inte haft fullständig frihandel, men Sverige har frihandelsavtal och de avvecklas, och sedan kommer genombrottet för tullar 1887. Och i Sverige är det ju väldigt tydligt då att då kopplas detta till att tullarna, säger de som är anhängare av tullar, alltså protektionister, är bra för alla därför att det skyddar svenska näringar från industri till den minsta jordbrukare, som då kan producera utan att hotas av billigare spannmål från Nordamerika. Medan motsidan säger att tullarna gör det dyrare för alla människor, för det blir dyrare att leva och det kommer alltså göra det svårare för människor. Det är svälttullar det handlar om. Men i och med att tullarna drivs då av den sida som blir konservativ senare, så kopplas det ihop med tullar och stöd till en ordentlig upprustning av det svenska försvaret. Samtidigt börjar unionen med Norge gnissla en del, va? Och då handlar det om att man ska tala svenska med norrmännen, det vill säga försvara svenska intressen i unionen och inte låta norrmännen dominera den. Och sedan kommer det här som motsidan vill ha, nämligen utvidgad rösträtt. Och det vill man inte se. Och då kopplas det här ihop. Alltså, tullskydd, satsningar på försvaret och hård politik med Norge och motstånd mot allmän rösträtt. Det blir, ska jag säga, fundamentet i en högeruppfattning under 1890-talet eller kring sekelskiftet. Och sånt. Så där finns det väldigt tydligt att det kopplas ihop på nationalism. Och de säger ju med framgång att de gör det här i fosterlandets intressen. Detta, de företräder fosterlandets intressen. Och då försöker motsidan ju kraftfullt argumentera för att vi företräder också fosterlandets intressen. Vi definierar fosterlandets intressen på ett annat sätt. Och vi kritiserar. Ni försöker lägga beslag på fosterlandet. Och det får ni inte göra. Så den där dragkampen om vad som är Sveriges bästa och dessa att det ska omformuleras i praktisk politik pågår hela tiden. Man har talat om att all politik i Sverige bryts i ett patriotiskt prisma under årtiden före 1914. Sådant. Allt handlar om vem som lyckas definiera sin politik som mest svensk, det bästa för Sverige och sådant. Och där kan man ju se att under lång tid är de som har makten, ska säga, alltså de konservativa intressena, de som lyckas bäst. Man talar ju om Sverige åt svenskarna, det är ett slagord under tullstriden då för att försvara svenska varor och svensk produktion och sådant. Som man då säger är till godo för alla. Från den rikaste till den fattigaste, därför att svensk ekonomi kommer gå så mycket bättre.
Det känns ju som det pågår liknande diskussioner idag.
Det gör det, det tror jag. Det finns teman som går igen på olika sätt, det gör det ju. Det är helt klart. Det här slagordet, Sverige och svenskarna, dyker väl upp här och var. Men då är det väl andra grupper som har det och sånt. Men för att lägga till det här, det är ju helt klart att liberaler och mer omdiskuterat, för där finns det, och socialdemokratin finns det ju den internationella orienteringen, men båda två talar ju väldigt mycket om Sverige och fosterlandet och sånt, men man gör det på ett annat sätt och man har andra mål med det hela då och sånt. Men det finns där den här retoriken.
Ofta så kopplar man ju samman nationalism med liksom konservatism och drömmen om det här liksom Sverige vid förra sekelskiftet. Men kan nationalismen också vara liksom framåtblickande?
Ja, det är väl det de som talar om liberal nationalism försöker göra. Alltså att hitta ett alternativ till en konservativ, begränsade, etnicitetsbaserad nationalism. Och istället tala om att det är nationalism som utgår från liberala värden, individens rättigheter, rättsstat och så vidare. Lika rättigheter och allt sådant. Demokrati och de här självklara sakerna. Samtidigt är det ganska svårt, tror jag. Det har påpekats att i franska revolutionen talar man ju allt det här, frihet, jämlikhet, broderskap och så vidare. Och i franska revolutionen, hur slutade den? Efter några år så blir det ju då det som beskrivs som terrorn då med skräckvälde och en hel del avrättningar och sådant. Så att även det som formuleras i folkets och i de liberala värdenas framåtskridandes namn kan leda åt det hållet. Och då ser man att det har kanske inte att göra med nationalism utan det har att göra med revolutionens dynamik och sådana där saker. Men jag tänker på att det diskuteras ju rätt mycket. Det är populärt att skriva om liberal nationalism. Och sådant. Det finns ju en hel litteratur om det hela. Samtidigt verkar den ha... Mitt intryck är, utan att vara någon expert på ämnet, verkar det vara att den är ganska svårt att formulera någonting som är så tydligt och så annorlunda då det gäller alternativ och så. Ska jag säga. Det är väl snarare så att man tänker sig att nationalism då kan vara den här sunda patriotismen som behövs. För det är ju givet att, och det säger många nationalistforskare, att den här, att det nationalismen som politisk idé appellerar ju till vårt behov av gemenskap på ett väldigt kraftfullt sätt. Vårt behov att ingå i sammanhang som är oproblematiska, givna och självklara och sådant. Där vi inte behöver förklara oss utan att vi liksom är där vi får vara en del. Och på så vis är nationalismen inklusiv i den meningen. Alla som föds i Sverige då med svenska som modersmål blir automatiskt svenska då på något vis. I den meningen att det här skulle finnas någon slags gemenskap och sådant. Men jag tror inte man ska tänka sig att det behöver leda till att man skulle ha gemensamma värderingar, vad det nu skulle vara för något, alltså någon slags uppsättning svenska värderingar och tycka samma saker om saker och ting och uppskatta samma saker, utan det tvärtom tror jag att Sverige, om nu återigen, det här är ju då inte ett uttalande som forskare utan snarast som engagerad samhällsmedborgare, då tror jag Sverige bor bättre utav en mångfald då det gäller vad som är svenska vanor och värden och så. För det är alldeles givet att majoritetskulturer är normerande och så på olika sätt. Vi firar jul och vi firar midsommar och så på sätt som är ganska lika och så. Därför att så gör man på något sätt. Så att om folk vill göra annorlunda så fritt fram. Ja.
På många sätt så har ju nationalism sett som någonting fult i Sverige. Samtidigt så fick jag lära mig under min barndom att Sverige är världens bästa land. Hur går det här egentligen ihop?
Jag gissar att om du hade vuxit upp i Norge hade du fått lära dig samma sak, men att ett annat land var bäst då, det vill säga det egna landet. Så fungerar det helt enkelt, det tror jag att det...
Och nationalismen finns där även om vi liksom inte kallar den för det.
Ja, det är nationalism som en del gör då den här, återigen en distinktion. Nationalism är det här då att man lyfter upp det här med att nationen är ett naturligt kollektiv och att staten ska bygga på nationen och därmed ha den lojalitet som finns i kollektivet överförs till staten och att det blir nationalstat. Så om man tänker bort det och så säger man mer att man kallar det för nationellt tänkande, så är det helt klart att det finns där som den här vardagliga nationalismen. Det finns ju där. Och den tanken om föreställd gemenskap finns ju väldigt tydligt, om en svensk samhörighet och så. Den finns ju där hela tiden och den finns i alla länder, skulle jag säga. Jag tror inte att du går, om du skulle ha gått i en fransk skola i Frankrike, fått lära dig någonting. Att det, ja, det är ju så att Frankrike är inte bäst, utan det är faktiskt Sverige. Jag tror att, en fransk ära och stolthet hade präglat den undervisningen. Va? Samtidigt som man kan säga, och det kanske har varit lite annorlunda med svensk välståndsutveckling under efterkrigstiden, därför många länder har man ju sagt att det, vi har ju fantastiskt bra och sådant, men vi kan ju alltid lära oss något av andra länder. Då. Jag menar, i Finland har man ju talat om att Sverige är något slags, vårt västra grannland är ett föredöme och sådant. Man har hämtat väldigt mycket därifrån i Sverige, Finlands politik och sådant. Men det betyder ju inte att Sverige skulle vara bättre än Finland. Och det är alldeles självklart att finländare tänker sig att Finland är det bästa landet. Så. Men för svensk kan det ju vara så, det är möjligt att man kan se det så, att omvärldens beundran för Sverige under decennierna, under 50-, 60- och 70-talen och sådant, framförallt då, kanske längre fram, som har kommit igen sedan då med det nuvarande seklets första decennier då och sådant, att det har gått så pass bra och att omvärlden sätter då som att det här är någon slags föredömligt, att det har förstärkt den svensk självbilden att vi är bättre än andra. Va? Men det är otänkbart att en amerikan skulle föreställa sig att människor vill leva i något annat land än i USA. Men har du träffat amerikaner, så fick man ju ungdomar, så ställer de ju sådana frågor. Vad är det för bra med Sverige då? Så varför vill du inte leva i Amerika? Så den föreställningen om det egna landet som det bästa finns nog i de flesta länder. Det är svårt att tänka mig att det finns undantag som är liksom lärs ut och sådant.
Tack Nils Edling för att du vill gästa vår podd och tack för att just du har lyssnat. Nästa vecka kommer jag, Clara Wallin och Emma Frans undersöka det här med kostråd. Hur länge har de funnits? På vilket sätt har de förändrats? Och hur lätt är det egentligen att ändra sina matvanor? Prenumerera gärna på A-kursen i din poddapp så får du en notifikation när avsnitten kommer ut. Och det här avsnittet har spelats in på Beppo.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.